Här kommer ett nytt program från Tyresö historiedag. För varje år i maj-juni så anordnar Tyresö kommun tillsammans med Södertörns högskola en historiedag för lärare på Tyresö slott. Det är Mats Fält som tidigare var kommunalråd som har startat det här. Och jag då som heter Ann Sandin Lindgren får äran att komma dit och banda. Ja, det heter inte banda, det heter spela in. Så här kommer ett av de fyra seminarier som spelades in i år. Och det ni kommer få höra nu, det är Kjell Östberg som historiker. Han har ett föredrag som heter Mellan makten och rörelsen. Socialdemokratins väg från Palm till Andersson. Så varsågoda, får ni lyssna på det.
Jag heter alltså Kjell Östberg och jag är historiker på Södertörns högskola och har just kommit ut med en bok som heter Mellan makten och rörelsen. Socialdemokratins väg från Palm till Andersson. Och det är lite kring den boken som jag kommer att prata nu. Varför har jag skrivit den här då? Ja, alltså, svensk socialdemokrati intar ju någon slags särställning i den politiska historien. Den svenska modellen framstod länge i ett förklarat ljus som ett framgångsrikt modell mellan kommunistisk planekonomi och kapitalism. Den långt ifrån radikala franska presidenten Pompidou sa en gång under socialdemokratins gyllene dagar att Sverige, det är paradiset om det bara fanns lite mera sol. Ja. Och länge ansåg då forskare att Sverige har hunnit längst när det gäller välfärd, jämlikhet, social konsensus och så småningom jämställdhet mellan könen. Och i fokus handlade vanligtvis det socialdemokratiska partiet, vars starka organisering, dominerande politiska ställning, förmåga till ideologiskt nytänkande och inte minst kapacitet att genomföra sitt program, heter det, väckte beundran och, eller åtminstone uppmärksamhet. Ideologen och finansministern Ernst Wigforss, de sociala ingenjörerna Gunnar och Alva Myrdal, fackföreningsekonomen Rudolf Meidner eller politikern Olof Palme symboliserade var och en på sitt sätt en socialdemokrati som framstod som mer radikal än andra. På senare tid har faktiskt en ny generation återvänt till den klassiska svenska socialdemokratin och dess erövringar. Till exempel kretsen kring Bernie Sanders eller den nya borgmästaren i New York vände sig gärna med intresse till den svenska socialdemokratin under dess glansdagar. De reformer som genomfördes i Sverige var mer lyckade än man hade kunnat föreställa sig, skriver en av de ledande företrädarna för den här riktningen. Sverige var inte bara det drägligaste landet någonsin, det var också det land i efterkrigstidens Europa där socialisterna underminerade kapitalets makt som allra mest. Ja, om det var så kan man alltid diskutera. Men det var faktiskt anledningen till att jag fick uppdraget att skriva en bok om den svenska socialdemokratin på engelska. Den här kom först ut på engelska och heter då lite mer dramatiskt The Rise and Fall of Swedish Social Democracy. Men jag tänkte att eftersom den nu fanns på engelska så översätter jag den till svenska. För det är faktiskt så att det inte finns någon aktuell svensk historik över den svenska socialdemokratin från början till slut. Sist det gjordes ett försök, det var faktiskt för 40 år sedan ungefär, när partiet fyllde 100 år. Då kom det ut en antologi som hette Socialdemokratins samhälle. Och där var den tidens ledande forskare med, Gösta Esping Andersson, Tim Tilton, Göran Terborn och så vidare. Och det här var en slags höjdpunkt i den här synen som jag målade upp inledningsvis för den svenska socialdemokratin. Man menar att i inledningen hette när industrisamhället i början på 30-talet stod inför en avgörande kris vann partiet den politiska makten och visade sig kunna använda den. Och idag så är partiet fortfarande den ledande politiska kraften i landet. Så hette det då i slutet på 80-talet. Och man sa att även framtiden är ljus. SAP kommer att få en god start inför sitt andra århundrade, hette det i slutet på 80-talet. Riktigt så positivt hade man kanske inte uttalat sig ens några år senare. Därför att redan så hade den en omvandling startat inom den svenska socialdemokratin. Och idag när man skriver om den svenska socialdemokratins utveckling de senaste 30-40 åren så heter titlarna The Limits of Reformism eller Socialismen inför verkligheten. Det är alltså, idag så har man en betydligt mer kritisk inställning. Man analyserar konsekvenserna av partiets marknadsorientering och maktförskjutning från politik till marknad. Det är uppenbart att svensk socialdemokrati idag inte längre framstår som en inspirationskälla för den internationella debatten åtminstone. Men när det gäller att förstå förklaringen till socialdemokratins klassiska styrka så finns de faktorerna som lyftes fram för 40 år sedan kanske fortfarande kvar i ganska stor utsträckning. Ideologiskt nytänkande, organisatorisk styrka, välfärdsstaten. Det är väl likadant den bilden som jag försöker stånga emot i den här boken. Det finns ett problem när man lyfter fram de här faktorerna, för det är uppenbarligen att historiskt så spelar de en stor roll. Och det är att de lyfter fram den svenska socialdemokratins inre styrka. Alltså det, man kan säga att den ligger väldigt nära socialdemokratins egen självbild. Det är partiet själv som har skapat det här. Och vilket betyder att man tenderar att undervärdera betydelsen som externa faktorer har haft. Och det försöker jag diskutera i den här boken då. Jag menar till exempel att relationen mellan socialdemokratin och det svenska näringslivet, det svenska kapitalet har varit avgörande betydelse för socialdemokratins utveckling. Jag delar den uppfattning som vissa forskare för fram att kanske kapitalismen har förändrat socialdemokratin mer än socialdemokratin har förändrat kapitalismen. När partiet efter det demokratiska genombrottet, alltså i början på 20-talet, skulle försöka se hur man i praktiken skulle kunna använda sina socialistiska ambitioner, de kanske man sköt i framtiden, men ändå sin ställning som arbetarklassens parti för att bäst kunna genomföra sitt politiska program. Och då handlar det då väldigt stor utsträckning om politiska och sociala reformer, bekämpa arbetslösheten och så vidare. Så drog den tidens ledande ideologer som Ernst Wigforss eller Gustav Möller slutsatsen att det fanns bara en väg att gå. Och det var att få den existerande kapitalistiska ekonomin att producera så mycket som möjligt och sen ta strid för att det här överskottet skulle kunna användas att bekämpa arbetslösheten och genomföra de sociala reformerna. Ekonomisk tillväxt och ett rationellt effektivt näringsliv blev partiets högsta prioritet. Ganska snart så uttrycktes det här också inom arbetsmarknaden, LO och SAF tecknade Saltsjöbadsavtalet, som också hade som grundläggande tanke att det skulle göra industriproduktionen så effektiv som möjligt. Och partiet försökte sen då aktivt och definitivt inte utan framgång att påverka och stimulera den ekonomiska utvecklingen och just ta strid för att de betydande resurser som periodiskt fanns skulle kunna fördelas på det sättet. Och på det blev också, kan man då säga, grunden till den välfärdsstat som delvis var undandragen marknadens exploatering. Däremot så innebar det här då att man fick uppge sina mera samhällsomvandlande ambitioner. Gång på gång försökte socialdemokratin föreslå ett byte med kapitalet. Vi ger ytterligare stöd till ett mer effektivt näringsliv om vi bara får lite mer inflytande över produktionen. Man pratar om industriell demokrati, medbestämmande, löntagarfonder till och med. Men utan framgång. Att arbetarrörelsen på allvar skulle kunna påverka kapitalets makt över produktionen. Här gick gränsen för den här pakten med kapitalet, är min tes. Den andra, en yttre faktorn som tenderar att försvinna, det är betydelsen av den bredare sociala kamp, den bredare sociala rörelse utan vilka de politiska reformer och sociala reformer som partiet har genomfört hade varit omöjligt att genomföra. Jag menar att till exempel att de demokratiska reformerna som genomfördes i slutet på 10-talet omkring 1920 som ledde fram till den allmänna rösträtten hade varit omöjliga att genomföra åtminstone så snabbt om det inte hade förekommit en social mobilisering, hungerrevolterna 1917 och så vidare som tryckte på partiet. Eller när Per Albin började bygga folkhemmet under 30-talet och tog de första stegen mot sociala mot välfärdssamhället så skedde det under trycket på en väldigt omfattande samhällelig mobilisering. Sverige låg i topp i strejkstatistiken under 30-talet. Tragedin i Ådalen är exempel på det. Men till exempel också kvinnorörelsen fick ett starkt genombrott under 30-talet. Och det fick en avgörande betydelse för de former som den socialdemokratiska välfärdspolitiken tog sig. Ja, så det här är då liksom de två yttre faktorer som jag menar man måste också lyfta fram och som man tenderar att negligera. Men det betyder inte att jag inte menar att den svenska socialdemokratin har genomfört haft en väldigt stor betydelse. Och när det gäller att förklara socialdemokratins historiska styrka så är det framförallt två faktorer jag vill lyfta fram. Dels är det idén om den solidariska välfärdsstaten. Att erbjuda medborgarna skydd mot den ojämlikhet som den oreglerade marknaden skapar. Alltså den välfärdsstaten. Det kanske är den idé överhuvudtaget som har fått störst massstöd som något parti eller någon rörelse från vänster har försökt formulera. Och den andra styrkepositionen, det är då rörelsen. Att socialdemokratin inte bara är ett parti utan det är en bred social rörelse. LO, alliansen med LO har varit den viktigaste delen i den här socialdemokratiska rörelsefamiljen. Men ni vet att man pratar ibland lite skällsamt om att man kan leva i rörelsen under hela sitt liv. Man går med i Unga Örnar när man är ung. Sen tar man steget upp till SSU. Tog man steget till SSU. Man gick och dansade i Folkets Park och träffade sin partner där som säkert också var med i SSU. Man fick en lägenhet genom HSB. Man handlade på Konsum. Man gick på ABF för att lära sig italienska. Och sen tog hon en resa till Italien med Reso, arbetarrörelsens resebyrå. Man fortbildade sig, läste de böcker som gavs ut i partiets förlag. Man blev lite äldre, gick med i PRO och så begravdes man och anslöt sig till Fonus. Det låter lite tillspetsat, men jag själv som är uppvuxen i Kramfors vet att så det kunde faktiskt se ut där. Men det är också viktigt att se att den här rörelsen bestod inte bara av organisationer utan också av människor. Och det var de som var med i den här rörelsen blev alltså, var också skolade. Det var inte bara italienska man läste i studiecirkeln utan man läste samhällskunskap och man läste socialism och man läste det kommunistiska manifestet och så vidare. Det var en väldigt kvalificerad och utbildad arbetarklass som fanns där. Man skulle kunna säga, om man anknyter till den italienska filosofen Gramsci, att partiet var en kollektiv intellektuell. Medlemmarna kom från olika sociala rörelser och skapade gemensamt den här plattformen. Men det betyder också att man lyckades utbilda en väldigt stark ledning. Ernst Blomberg, det var metallarbetarnas första ordförande, han var kopparslagare. I slutet på 1890-talet så hade metallarbetarna 30-40 000 medlemmar. Blomberg jobbade sina 10 timmar som kopparslagare och sen kom han hem och skötte förbundet på fritiden. Det är klart att det var en oerhörd framgång när man lyckades heltidsanställa Ernst Blomberg. Det blev alltså första steget till att socialdemokratin också lyckades bygga upp en väldigt stark funktionärskår. Eller byråkrati kan man säga. Och byråkrati, som ni vet, i Webers mening behöver ju inte vara någonting pejorativt. Det är ju någonting som behövs för att leda en organisation. Och socialdemokratin lyckades verkligen skapa en stark ledning på alla nivåer. Och de allra flesta rekryterades från den arbetarklass som partiet framförallt företrädde. Så småningom så fick man kommunalpolitiker till exempel. Det här är kommunalpolitikernas kommunalpolitiker. Harald Aronsson i Örebro som byggde en hel stad där i själv och så vidare. Men ja, så att jag nämnde det här, de sociala ingenjörerna på 30-talet som också var väldigt viktiga. Så småningom blev det kanske att en del av den här byråkratin utvecklades till ett pampvälde. Jag ska återkomma till det temat. Det här känner ni kanske igen. Det är Transportarbetarförbundets ordförande Hans Eriksson som befinner sig på arbetsgivarnas semesteranläggning i Spanien. Just som hans eget parti genomförde en bojkott, turistbojkott mot Franco-Spanien. Ja, men och det här är kanske en annan också exempel på att den här rörelsen och dess kvalificerade företrädare, jag vill verkligen understryka att det var hängivna och kvalificerade deltagare. Men ibland tog steget över till en form av pampvälde kan man säga. Okej, om då den ena orsaken till den framgången var den organisatoriska styrkan, så är den andra då det sätt som man lyckades bygga upp den solidariska välfärdsstaten. Man kan säga att genombrottet kom på 30-talet med Wigforss och arbetslöshetspolitiken och så vidare. Men det var också då som de här sociala rörelserna jag pratade om lyckades formulera program. Kvinnorörelsen till exempel var oerhört aktiv i kampen för kvinnans rätt till arbete eller stöd till familjer och så vidare. Och ja, hyresgästföreningen bildades och så vidare. Det var en tid när socialdemokratin fanns i nära symbios med de här rörelserna. En del reformer genomfördes redan på 30-talet. Första arbetslöshetsförsäkring, ett visst socialt bostadsbyggande och så vidare. Men framförallt så lyckades man få den här kopplingen att den socialdemokratiska bygget av folkhemmet också var en alltså kopplingen mellan socialdemokratin och välfärd lyckades man slå fast. Två veckors semester 1938 är kanske den viktigaste symbolen för den här utvecklingen. Andra världskriget gjorde att reformtakten avstannade. Under 50-talet, 40- och 50-talet, så kom de första mer omfattande sociala reformerna genom en allmän sjukförsäkring och det nya pensionssystemet ATP. Och man började kunna se konturerna av att det som kom i den svenska socialdemokratins signum. Samtidigt är det viktigt att se att den här utvecklingen mot att bygga en välfärdsstat, det var ingen svensk uppfinning, det var ingen socialdemokratisk uppfinning. Under perioden efter andra världskriget så byggdes, alltså hade också kapitalet lärt sig problemen med att driva en alltför hård ekonomisk politik. Utan istället så byggdes den vad man brukar kalla för den fordistiska välfärdsstaten, också utav engelska tories eller tyska kristdemokrater eller japanska nationaldemokrater och så vidare. Det blev en gemensam satsning för att få en så snabb start som möjligt efter andra världskriget. Och det underlättades ju också av den väldigt kraftiga ekonomiska högkonjunktur som rådde under den här tiden. De 30 gyllene åren pratar man om, nästan oavbruten ekonomisk tillväxt som saknar motstycke i den ekonomiska utvecklingen. Men det fanns kanske ändå en sak som skilde ut den svenska välfärdsstaten från de andra och som kom att få en stor betydelse för framtiden. Nämligen att hela välfärdssystemet, undervisning, sjukvård, äldrevård och så vidare, var generellt offentligt finansierat och ägt och utfört. Och det gav också den här välfärdsstaten en särskilt kanske samhällsomvandlande potential. Men vägen dit var inte så enkel. Det var ingen socialdemokratisk generalplan hur man skulle göra. Man sökte sig fram. I mitten på 60-talet så sa Gunnar Sträng att nu är välfärden färdigbyggd. Nu är det återstår det bara att putsa lite grann på ytan. Han hade inte sagt det förrän det kom en bok som heter Den ofärdiga välfärden av två kända sociologer som visade verkligen hur stora sprickorna var i folkhemsbygget. När det gäller pensioner, när det gäller bostadsbyggande, när det gäller arbetarnas inflytande på arbetsplatsen och så vidare. Det blev helt enkelt en stor diskussion om att välfärden fortfarande inte var färdigbyggd. Det återstår att göra. Och det var faktiskt inte förrän på 70-talet som den stora förändringen skedde. Omfattningen av de politiska och sociala reformer som genomfördes då saknar motstycke också i ett internationellt perspektiv. I efterhand så har den här perioden framställts som den demokratiska socialismens höjdpunkt. Det är därför som de amerikanska unga socialisterna tittar längtande på den svenska socialdemokratin. Det är till 70-talet man längtar. Ja, hur var det här då möjligt? Varför hände det på 70-talet? Ja, då får vi knyta an till den här tesen som jag hade tidigare, nämligen att en avgörande orsak till socialdemokratins förmåga att bygga ett välfärdssamhälle, det är det tryck som har kommit från social mobilisering. Det började kanske på 60-talet med en ungdomsradikalisering, men ganska snart så under 70-talet så växte en kvinnorörelse fram. Det började med grupp 8, men den påverkade snart också de politiska kvinnoförbunden. Och de krävde nu reformer, de krävde daghem och så vidare. Och kanske ännu viktigare var att Saltsjöbadsavtalet plötsligt sades upp utav den svenska fackföreningsrörelsen. Det skedde en våg av vilda strejker. LO sa att det räcker inte med att bara förhandla med arbetsgivaren. Vi måste nu ta till hårdare åtgärder för att få inflytande. Ja, och man lyfter till och med ställer fram kravet att det är dags för fackföreningarna att ta över ägandet av den svenska näringslivet. Någonting som Socialdemokraterna aldrig på allvar hade rest tidigare. Man krävde löntagarfonder helt enkelt. Så det var en dramatisk tid och det var ett tryck underifrån. Men för att hålla fast det med välfärdsstaten, alltså det mesta av de reformer som vi idag förknippar med den traditionella välfärdsstaten och som idag då diskuteras är en produkt av 30-talet. Vårdcentraler med sjukkronan, föräldraförsäkringen, bostadsbidrag, kraftigt högre barnbidrag, daghemsutbyggnaden, 40 timmars arbetsvecka, 5 veckors semester, sänkt pensionsålder från 67 till 65 år, fri abort, jämställdhetspolitik och bygget av 1 miljon bostäder. Det mesta av det här genomfördes alltså under en väldigt kort tid i början på 70-talet. De offentliga utgifternas andel av BNP ökade med 50% på ett decennium. Det var en enorm tillväxt. Och det var en offentlig välfärd. Offentligt finansierat, ägt, drivet. Statens järnvägar, Televerket, kommunala skolor. Det fanns privata skolor. Det var väl bara Lundsberg och några andra privata skolor som fanns överhuvudtaget. Allmännyttan var den största världen, hyresvärden. Och det var också den största byggherren. Vårdcentralerna var undantagslöst drivna av landsting, liksom sjukhusen. Apoteken förstatligades under 70-talet för att ge en enhetlig sjukvård. Alltså, det var verkligen omfattande. Jag pratar för länge. Nej, det har jag inte gjort. Det är ganska bra till. Det var verkligen en de reformer som genomfördes då, jag tror inte att det var några av de mest grundläggande reformer som har genomförts någonsin och någonstans. Jag kan inte komma på något annat land som någon gång har genomfört så mycket snabba reformer. Och det här blev det också det här föredömet eller den här idealbilden. Det var lite då som Pompidou kunde prata om Sverige som paradiset och så vidare. Jag genomförde också arbetsrättslagstiftning med LAS och studiedelslag och så vidare. Det var, och till och med att man sa nu tar vi över löntagarfonderna. Nu blev det inte så. Lite förvånande efter det här i efterhand stora succén som socialdemokratin genomförde under 70-talet, så förlorade man 1976 regeringsmakten för första gången på 44 år. Varför gjorde man det? Ska vi se. Ja, nu ska ni gå tillbaka till den här bilden när man såg Astrid Lindgren putta Gunnar Sträng i magen. En allmän uppfattning är att det är Pomperipossas fel. Och då hävdar man så här att Pomperipossa, det var ju så att en del av er var inte födda då, men Astrid Lindgren, den älskade barnboksförfattaren, skrev ett brev där hon sa att hon framställs som häxan Pomperipossa som fick betala 102% i marginalskatt. Och så sa hon, kan det verkligen vara rimligt att jag är gammal och ful men ska ändå betala 102% i marginalskatt? Och så frågade hon då Gunnar Sträng. Och Gunnar Sträng svarade myndigt, du kan inte räkna, sa han. Du borde hålla dig till att skriva sagor, men matematik, räkna kan du inte. Sen visade det sig, alltså det är ett typiskt exempel på vad man idag skulle kalla för mansplaining. Problemet var dessutom att Sträng hade fel och Astrid Lindgren hade rätt. Hon fick betala 102% i marginalskatt på en del av sin inkomst, inte på alltihopa. Ja, så det här blev naturligtvis då ett upprop. Utifrån det här så har man då hävdat en del. Och det här var precis 50 år sedan, man firade 50-årsminnet av Pomperipossa för några månader sedan. Att orsaken till att Socialdemokraterna förlorade makten, det var en skatterevolt. Välfärdsstaten hade gått för långt. Nu finns det väldigt lite empiriskt material för att det var så. Hans Zetterberg som var SIFO-chef, professor i sociologi, aktiv moderat och chefredaktör så småningom för Svenska Dagbladet, gjorde en undersökning efter valet 1976 när Socialdemokraterna förlorade för att se vad det berodde på. Då var det 12% av alla som valde skattetrycket och 7% lyfte fram marginalskatterna, det som Pomperipossa handlar om. Nej, det var ingen skatterevolt som gjorde att Socialdemokraterna förlorade valet. Det intressanta är att de här sociala reformerna genomfördes av en nästan enhällig riksdag. Även de borgerliga partierna röstade för. Liberalerna på den tiden, Folkpartiet, anklagade Socialdemokraterna för att vara för passiva i sociala reformer. När den nya borgerliga regeringen tillträdde så fortsatte man. Då fortsatte skattetrycket att öka från 45% till 47%. Flera av reformerna, till exempel sänkt pensionsålder, genomfördes av den borgerliga regeringen. Och det här, den här regeln som gjorde att Astrid Lindgren fick betala 102% i skatt, det var ett förslag av Folkpartiet som hade genomförts i överläggningen. Så att, nej, det stämmer inte. Däremot kan jag tänka mig att den andra sidan av Pomperipossa var en viktig orsak. Att många tyckte att det räcker med 44 år. Det räcker med socialdemokratiska pampar och så vidare. Att det var en sån reaktion. Men det som avgjorde valet, det var kärnkraften. Det var det förhållande att Socialdemokraterna tillsammans med Högern och Folkpartiet hade bundit sig för 12 reaktorer. Medan det fanns en stark antikärnkraftsrörelse anledd av det tredje borgerliga partiet, Centerpartiet. Och i valets slutskede, i de stora debatterna mellan Fält och Palme, så var det helt klart att det var Fälldin och Palme. Centerledaren Fälldin, så var det helt klart att det var Fälldin som tog hem den här debatten i Göteborg. Och Socialdemokraterna förlorade ungefär 200 000 röster de sista veckorna, säger de som har undersökt det hela. Så att orsaken till att Socialdemokraterna förlorade, det var inte skatterevolt vill jag hävda, utan det var frågan om kärnkraften som var den direkta orsaken. Det var det nog ändå många som tyckte att det räckte nu, det var dags att genomföra något. Ja, så jag vill fortfarande hävda då att välfärdsstaten även då var den viktigaste orsaken till att Socialdemokraterna till exempel kunde återta makten 6 år senare. Problemet är att när man återtog makten 6 år senare så började en process som underminerade bägge de här styrkeförhållandena. Alltså när Socialdemokraterna tog över den politiska makten 1982 så hade det skett ett djupt paradigmskifte kan man säga i den internationella ekonomiska politiken. Där man menade att det som hade byggt upp välfärdsstaten, den keynesianska politik som hade kunnat motverka ekonomiska kriser och så vidare, inte längre fungerade. Det var nödvändigt att stärka marknadens kraft på politikens bekostnad. Det var ett allmänt mantra som genomfördes. Det genomfördes ganska kraftfullt i länder som Thatchers, Engels, Reagans, USA och så vidare. Men även i Sverige fick det här ett genomslag. Och när då Socialdemokraterna kom tillbaka så var det inte längre så att man såg den offentliga sektorn som en slags motor för tillväxt som man hade gjort på 70-talet. Utan man såg det i allt större utsträckning som problem. Kritiken mot den byråkratiska offentliga sektorn, det var en central idé i de kampanjer som arbetsgivarna genomförde vid den här tiden. Men den fick också genomslag hos många väljare och hos många socialdemokrater. Och det här blev alltså då gradvis socialdemokratins syn att det var nödvändigt att minska kostnaden för vad man ansåg den improduktiva välfärden för att istället, och den måste också utsättas för marknadsanpassning. Långtgående rationaliseringar och effektiviseringar förespråkades av effektivitetsskäl, men också för att man menade att valfriheten mellan privat och offentlig verksamhet skulle göra medborgarna mer nöjda med välfärdssystemet. Och det här blev alltså också den politik som Socialdemokraterna förde. Istället för att se, som Palme hade sagt på 70-talet, att det handlar inte om vi ska ha planekonomi eller inte. Det handlar om hur mycket planekonomi vi ska ha och genomföra det. Så sa man nu istället att nej, det måste vara näringslivet som trädde fram och ser till att ekonomin börjar fungera igen. Det är nödvändigt för löntagarna att stå tillbaka. Och det genomfördes då en rad åtstramningar redan på 80-talet. Men det skedde också vissa förändringar i de politiska spelreglerna. Alltså marknaden fick verkligen större inflytande än politiken hade när det gäller valutapolitik, bankernas möjligheter att bedriva verksamhet och så vidare. Och Socialdemokraterna började så smått att också se om man inte skulle kunna genomföra en form av privatisering eller marknadisering av den offentliga sektorn. Det här skedde inte utan strid. Det var en hård strid inom socialdemokratin när det som kallas för kanslihushögern under Feldts ledning ville genomföra den här politiken. Men det gick ändå i den här riktningen. Man öppnade mot det här. Problemet var ju då bara att det här skedde på bekostnad av levnadsstandarden för de arbetare som, eller för de väljare som hade varit socialdemokratins kärntrupper. Man förlorade valet 1991 och då kunde den tillträdande regeringen Bildt använda sig av de reformer som socialdemokrat eller de öppningar som socialdemokratin redan skapat och genomföra den här omfattande vågen av privatiseringar. Och som ni vet så har det här fortsatt ända fram till nu. Socialdemokraterna har, om inte accepterat utvecklingen, så har man i alla fall inte vidtagit några åtgärder för att rida klockan tillbaka. I praktiken har man alltså accepterat den här utvecklingen. Så här sa man 1982 Ingen låter sälja politik. Ja, vi har inte gått på det. Pysslingens förskolor som var symbolen för den här privatiseringsvågen på 80-talet har nu en dominerande ställning på marknaden. Följden av det här har ju blivit då att man har ifrågasatt om den nordiska välfärdsstaten fortfarande existerar, den svenska välfärdsstaten. Det är klart att den gör. Men det är uppenbart att politikerna inte har skjutit till tillräckligt mycket för att behålla nivån, till exempel på sjukförsäkringar och så vidare. Det har blivit nödvändigt att anta privata sjukförsäkringar. Ja, ni känner säkert väl till den här debatten. Min poäng är att säga att socialdemokratin har tappat initiativet när det gäller välfärdsstaten. Och det betyder att man har alltså tappat också det som har varit den ena styrkepelaren i den socialdemokratiska politik. Vi kan prata mer om det sen om vi hinner på de sista minuterna. Men det här har också lett fram till att socialdemokratin har förlorat sin andra stödjepunkt, nämligen den organisatoriska utvecklingen. Det här är partiets medlemsutveckling. Som mest hade man över en miljon medlemmar. När kollektivanslutningen avskaffades, när LO inte kunde ansluta sina medlemmar, då förlorade man en miljon ungefär, men hade fortfarande kvar en kvarts miljon. Idag har man förlorat två tredjedelar av det. LOs medlemmar har också minskat. Bland unga arbetare så är det idag en minoritet som är ansluten till facket. Vi vet också att socialdemokratin har förlorat sin särställning inom arbetarklassen. Vid förra valet hur man, de som definieras som arbetare röstar, inte LOs medlemmar, men det var så Sverigedemokraterna i stort sett jämstarka. Och ytterligare ett problem för socialdemokratin är kanske den förändring som har skett när det gäller hur en del av makten inom socialdemokratin har flyttats till ett allt snävare socialt skikt. I socialdemokratins, Palmes första regering i början på 70-talet, så var hälften av ledamöterna LO-anslutna arbetare. Det var arbetare. Jag vet inte om det finns någon arbetare kvar i den socialdemokratiska regeringsbildningen nästa år sedan Löfven har lämnat in. Men det har skett ju en väldigt kraftig förskjutning av makten till ett mindre skikt, en ny slags socialpolitisk klass, policyprofessionella kallar man ibland. Ja. Okej, så att nu kan man ju då säga att det blev det lite grann partiets uppgång och fall. Kan man säga. Ja, är det så djupt fall då? Nu vi ska ha val snart och allting talar för att det blir en socialdemokratisk statsminister. Ja, alltså det är klart, men fram till 80-talet så pendlade socialdemokratins röstetal mellan 45% och 50%. Idag är man glad om man ligger runt 30%. Socialdemokratin hade den politiska makten i 44 år i rad. De senaste åren har vi haft 12 borgerliga regeringsår och bara 8 socialdemokratiska. Så det är klart att det har skett en förskjutning. Och det är klart också att det socialdemokratiska partiet med det program som partiet hade tidigare inte är det parti som går till val idag. Men det behöver jag inte gå in på för att jag är historiker så jag behöver inte tala om hur det går. Men jag kan väl sluta här då så finns det tillfälle för invändningar och synpunkter och sådär.
Ja, ni har hört på det, alltså ett seminarium för en Tyresö historiedag som var fredag den 5 juni i Tyresö slott. Och den ni lyssnar på var Kjell Östberg, historiker. Och alla de här som vi spelade in, det blev 4 stycken sammanlagt. De finns att lyssna på nu under sommaren 2026, för de sänder vi här på sommarslingan. Och vill ni lyssna direkt på några av de andra eller de tidigare så kan ni bara söka på historiedagar på Tyresö radions hemsida. Och jag som fick äran att producera det här programmet och sitta där och spela in det här. Jag heter Ann Sandin Lingen när jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.